Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Då var det dags för avsnitt 19 av Bagge och Brobacke podcast. Det är den 1 september. Hösten är kommen. Nya månads candlesticks. David Bagge, kul att vara här.
Ja, verkligen.
Jag blir alltid lite sådär exalterad när en månad är över. Det innebär ju att vi får nya candlesticks, månadsstickor, och vi kan definiera var i trenden vi är och vad vi vill köpa och vad vi vill sälja då. Så att det ger oss mycket information. Mycket att titta på.
Du sitter och bara hovrar som Jonny Torssell och kollar hur graferna ser ut liksom.
Ja, men så är det. Du, vi kickar väl igång direkt tycker jag. Ska vi börja med att säga någonting om förra veckan kanske, fredagen framförallt. När alla väntade, eller ja, som du var inne på där faktiskt, när folk har suttit och väntat på en tidpunkt eller besked länge, och så kan det ofta bli lite av ett non-event. Och det kanske det blev i vissa fall.
Ja, vi kan gå igenom det. Jag trodde först du skulle säga att vi ska gå igenom hela kräftskivan vi hade på torsdag.
Nej,
vi fokar på börsen, det är väl vettigare.
Det tycker jag låter betydligt säkrare.
Tittar vi då förra veckan, då laborerade vi ju indexmässigt, om man tittar svensk börs och även europeisk, men framförallt svensk, då att vi borde stå för en rekyl. Och det höll sig egentligen under hela veckan. Det hände inte så mycket i svenska OMX överhuvudtaget. Vi handlar, och det har det egentligen inte gjort än så länge heller. Vi hade dropp igår på europeiska börser. ECB-ledamot som var ute och uttalade sig lite hawkish till att man kanske bör dra ner pandemiprogrammen, vilket inte låter helt orimligt när pandemin på sikt kommer att klinga av. På valutamarknaden då har vi sett en fortsatt dollarförsvagning, ganska ordentlig sådan senaste två veckorna sen vi prickade in toppen där den 20 augusti, vilket vi även har pratat om i podden då. Det som är nu är väl att jag kan ju tycka att dollarn borde stå inför en uppgång, ja, runt härifrån då, in mot mitten av september, som en del av det här liksom toppbygget då.
Men nu snackar vi bara en liten liksom blipp i den större, för du är ju fortfarande långsiktigt tror att dollarn har toppat.
Ja, vi håller på att toppa, ja exakt. Ja.
Så det här är ju så att säga processen i det.
Ja, kanske. Men om man då vill in i typ emerging markets och råvarurelaterat och så kan det komma en ny chans under september här då. Om man ska foka lite på Jackson Hole då, som du var inne på, så var det lite av det non-event för marknaden som vi pratade om förra veckan. Väl hedgat, folk har pratat Jackson Hole sedan i vintras. Och vi såg ju också att det finns, om något fanns det en risk på uppsidan. Och det blev det ju, framförallt inom amerikansk tech. Gick ju väldigt starkt under fredag, men även i början av den här veckan. Vi hade en ny all time high på Nasdaq så sent som igår va. Det som marknaden tog fasta på då, det var ju att Powell gav ju egentligen inga väldigt, han gav ju inte så tydliga besked vad gäller planen för tapering, utan det kommer man få vänta på under hösten här. De behöver mer data för att schemalägga en mer tydlig plan då, så att det är arbetsmarknaden som står i fokus, och inflationen, det är ju deras två mål som de strävar efter. Och det han var tydlig med var också att man vill se goda sysselsättningsförhållanden både för minoriteter såväl som icke-minoriteter i USA då. Och speciellt den senare där kommer ju ta ganska lång tid innan alla i icke-minoritetsbefolkningen kommer få ordentligt med jobb då. Så att det kan ju ta ända in i andra halvåret av 2022 då. Det är först efter då som Fed kan börja fundera på att höja styrräntan. Så att man kommer inleda tapering långt innan. Det är ju fortfarande så att tapering i år, innan nyår, är ju fortfarande på bordet så att säga. Och det är väl det högst troliga att man inleder under senhösten här. Men det som marknaden tog fasta på var ju hans lite mer duvaktiga uttalanden kring en kommande räntehöjning, och att det inte är spikat bara för att man inleder en tapering process då.
Du hade ju din räntekill i London där som hade pratat tidigare i våras här om att han trodde väl, och det var väl ganska mot konsensus då, att han inte trodde på någon tapering, var det så?
Ja, och jag pratade en del med honom nu i veckan också. Han är ju generellt väldigt påläst på det mesta. Men han är ju helt klart inne på att han tycker att marknaden har fel i att prata om att Fed ska tapera sin balansräkning. Därför att i hans värld kommer det liksom aldrig att hända. Han är exempelvis inne på att ja, det vet ni hur det ligger till, men 20% av alla dollar i världen trycktes ju under förra året. Och att det därmed inte finns några, det finns inga liksom oberoende centralbanker längre som det fanns förr då. Och Bidens stora infrastrukturpaket, det är ju 5 triljoner dollar som ska klubbas eller som ska sättas i bruk här 2022 och framåt fram till valet 2024. Och han är inne på då att min kontakt i London alltså, att vem ska köpa den här typen av bondemissioner från amerikansk treasury om inte Kina och Japan helt plötsligt blir tokstora köpare av amerikanska statspapper. Och i hans värld kommer det mynna ut i att Fed köper de här, och vi har en ren MMT-ekonomi då. Vilket skulle innebära då att Feds balansräkning också då kommande 2-3 år växer med samma motsvarighet då. Så att Feds balansräkning nu är väl på 8,5 triljoner dollar, och hans prognos är väl snarare att vi ska upp mot 14 då. Och att man aldrig kommer liksom börja hinna aldrig börja hinna tejpa i någon större utsträckning innan man måste öka den ordentligt då. Så att och i en sån värld, korrelationen balansräkningar på centralbanker mot börs är ju typ mer eller mindre 1-1. Så att han är ju fortsatt tokbull, och han är också väldigt bullish lång duration, det vill säga amerikansk tech och även kinesisk tech då. Medans jag är mer i kampet att det kommer en comeback för value, banker, råvaror och så vidare under hösten här då. Men han har lite längre vy på det här också då.
Om vi ändå,
men intressant ändå liksom.
Ja, men verkligen. Och speciellt när resonemanget har förts betydligt tidigare, så är det alltid kul att följa upp de där tankarna när saker och ting spelar ut. Mm. Kan vi inte prata lite om räntor? Jag tycker att amerikanska tioåringen, det berättade ju, där hade jag ju släppt hela den kortningen. Jag är fortfarande kort tyska tioåringen då. Och vi ser faktiskt att tyska räntor stiger och amerikanska tioåringen är mer av en sidledes trade just nu. Vi ser inte riktigt så att säga riktningen där. Har du några tankar, eller har du är det någonting som vi bör nämna där?
Jag tycker också att tittar man på amerikanska tioåringen, så tycker jag man kan också faktiskt vända på resonemanget, att givet den amerikanska datan som har kommit de senaste veckorna som har varit väldigt svag, så kan jag ju tycka att den egentligen borde ha varit svagare. Vi var ju nere på 1,13 under sommaren, nu är vi på 1,32 eller 1,31 och sånt va.
Just det, så det är inte avsaknaden av uppgång, utan det är snarare man kan säga avsaknaden av nedgång på de negativa nyheterna är i sig bullish och talar för att räntor borde kunna börja stiga.
Ja, jag tror ju att det är mest en tidsfråga innan, du tittar på de 1,4 1.38, 1.4 och sådär. Och jag tror att det är en tidsfråga liksom innan det. Sen kanske vi får vänta 4 veckor till innan det blir ett större break. Men jag tror att det blir på uppsidan och inte att vi ska ner genom sommarbotten och ner mot en. Som en del andra verkar tro då.
Och tittar vi på saker som borde korrelera med, nu är just amerikanska tioåringen är just det som är liksom, man säger kvar tycker jag. Men sen så börjar vi nu lägga bevisen för liksom en starkare marknad. Vi ser midcap bryter upp nu, small cap är på väg att göra det, micro cap är, båda de är liksom i övre delarna av rangen, och går vi in på specifika sektorer som påverkas positivt av en stigande ränta, till exempel bank, XLF ser ut att bryta upp mot nya högsta. Vi har KRE, lite mindre regional banks då, som studsade ganska perfekt på den där 2018 toppen, som nu började agera stöd. Du har XLI som vägrar att ramla ner, och om det inte går ner så då måste du börja gå upp. Så att det har varit bara en sidledes konsolidering här. Du har Materials som ser ut att bryta upp. Du har stål som stängde starkt. Så att och energi, det ska vi prata om snart, och det är väl en allokering som jag har börjat ta in nu igen, och det är brun energi. Jag har ökat upp min XLE ETF igen, och även köpt lite olja och lite naturgas, och det där är ju saker som och även bank då faktiskt, och det där är ju saker som ska hänga ihop med en uppåtgående ränta då. Så att du får nu faktiskt liksom många av de kontrakten som ska som borde blivit fått betydligt mer sälj i om räntor var på väg ner, de har inte kommit ner, utan de ser snarare ut att trycka liksom på ovandelen av rangen eller bryter upp. Så det talar ju för inflationstraden, även om vi får ett volatilt september.
Ja, alltså tittar du på typ så här economic surprise index som Citi har exempelvis. Det har ju gått liksom rakt genom källargolvet från i vintras ner till liksom att all data som kommer ut kommer in svagare än väntat. Mångt och mycket i alla fall. Då. Och att räntorna ändå håller uppe, om man säger då. Det tycker jag ändå man kan se som ett styrketecken. Och jag såg Nordea har en year-end target på 1,7 på den amerikanska tioåringen, och JP Morgan har 1,75. Så att det är väl där någonstans konsensus kanske bildas då, och jag tror vi ska över 2 sen, men det behöver ju annars inte ske i det här året, utan det kan vi ta i i Q1 sen. Men
om vi kollar på lite relativa grafer som jag tycker är en bra temperaturmätare som har varit, som ändå blinkat lite rött här i egentligen sen i juni och juli, och där hade vi faktiskt ett par nedgångar i index. De börjar se betydligt bättre ut, och då är det high yield till exempel mot IEF, alltså mot bonds. Du kan titta på high yield mot amerikanska tioåringen. Du kan titta på TLT, alltså 20-åriga bonds prisat mot small cap. Den relationen ser också bättre ut. Och sen om vi tittar in på consumer staples, alltså XLP mot Spiden, S&P 500. Den har liksom, det är en relation som jag har haft med här ganska många gånger i podden, och den har brottats med en viktig nivå från 2007 då. Och nu är vi de facto under den, och liksom det är ganska många veckor eller månader konsolidering här, men nu bryter vi ner där, så att historiskt så har det varit en positiv indikation för aktier, absolut. Och ska vi titta vad den stora stödet är liksom, om man tittar ännu längre bakåt i tiden, då har du egentligen 20-30% ner till 2000 toppen i den relationen. Så att oavsett vad det ger för effekt på aktier, så kan vi i alla fall konstatera att om det här nu fortsätter i den riktningen som det ser ut att göra, då är det inte någon liten rörelse, utan då ska det ju röra sig en hel del. Och det kan vi ju återigen titta på typ tyska index eller XLF finansbanker, att de är ju bara upp och testar de här tidiga bottnarna eller topparna från 12 eller 15 år tillbaka. Så att
nej, det har inte varit någon liksom glädje att lägga till dem sista 10-15 år sedan.
Nej, men frågan är om det kan bli det nu då.
Ja, jag tror det.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tittar vi på något som skulle kunna röra sig på marknaden i veckan här, så två viktiga datapunkter eller de två viktigaste makrohändelserna den här veckan, det är ju ISM som kommer från USA i eftermiddag, alltså på onsdagen. Så när ni lyssnar på det här så har vi redan facit. Väntat är en sämre utfall under augusti än vad vi såg i juli då. Och det som är risk på nedsidan då, det är ju att vi har komponentbrist fortsatt. Den är ju duktigt utbredd i världen fortfarande och har ju knappast blivit bättre, nästan sämre. Vi har höga transportkostnader generellt som slår mot bolagen då, vilket innebär också att man måste ju då föra över kostnader mot slutkund, vilket i slutändan kommer, och det är det man ser, det är många bolag som höjer priser mot slutkund. Och har gjort så under de senaste månaderna också. Och det där bör ju kunna ses i inflationsstatistiken vart lider också. Det såg vi exempelvis på tysk inflation eller europeisk inflation igår. Och även den tyska var ju mycket starkare än väntat. Det var väl högsta printen sedan 2011. Vilket också fick upp europeiska långräntor ganska duktigt. Och bankerna som dagens vinnare då.
Har du någon take på varför Sverige ser svagt ut medan till exempel Japan som du har köpt går betydligt starkare här? Även emerging markets har studsat ganska bra. Jag tror bara om du ska få ta lite resonemang. Så här, jag blankade ju överlag både Sverige, Tyskland, USA, Japan, emerging markets. Så det är tydligt vad den relativa svagheten just nu är. Och den är ju inte borta i Asien i alla fall.
Nej, det har ju varit en bra uppgång där för det sista veckan.
Det kan man ju ta med sig också. Det brukar ju vara så att om vi nu får volatilitet här i september, så gärna titta på det som, så att säga, om det går ner, vad som går ner minst. Och vice versa.
Exakt.
Det brukar ju vara en ganska bra tell. Om vi kommer ihåg, så var det inte så många månader sedan som Kina åkte ner i backen medan Sverige handlade starkt, och nu har vi det motsatta. Och jag vet att många var frustrerade då, men varför går inte OMX ner när XYZ går ner? Ja, men det är så här det är. Så det ska man nog ha som en ledtråd här, att det är nog inte de grejerna som handlas väldigt starkt nu som du vill vara kort här i höst.
Nej, jag tror ju generellt att liksom, om man är inne på som vi är då, att liksom value, råvaror, cykliskt, banker, att det är det man ska ha för hösten, så skulle jag tro att indexrörelser på nedsidan, vilket man då, jag tycker fortfarande ser ut som att vi tittar vi på Stoxx 50, gjorde en ny årshögsta idag här på morgonen. Men det är negativa hastiga divergenser mot toppen i mitten av augusti. Och Sverige handlar ju en 2% under toppen från samma tidpunkt i mitten av augusti. Jag tycker USA, där skulle vi kunna ha en follow through på S&P till kanske 45-50, 45-60 någonting, men jag tror att det efter det kommer ändå komma en rekyl efter en bättre start här på månaden då. Att vi någon gång under mitten av september kommer få en rekyl och att den kommer vara köpvärd, för jag tror inte att den är, uppgången är liksom inte klar, framförallt inte i de här som vi tror kan vara ledare då under hösten och in i vintern. Jag tänkte bara nämna någonting om tittar man vad Fed och FOMC tittar på, så är det mycket arbetsmarknaden. Och där kommer non-farm payrolls på fredag klockan 14.30, som det alltid gör varje ny fredag i en ny månad. Och där väntas sysselsättningen utanför jordbrukssektorn har ökat med 750 000 personer då för augusti. Så det blir en makrohändelse av rang på fredag då, som marknaden kommer fokusera på. Pratat lite index. Det är lite intressant med OMX, det är ju det att vi har ju en väldigt lång upptrend då, som i och för sig alla andra index mer eller mindre också, sedan mars förra året. Men vi börjar dansa väldigt nära den här trendlinan i botten av den här kanalen. Och även igår under tisdagen så kom vi ner ganska duktigt på europeiska och även svenska börsen. Stängde väldigt svårt, var väl ner runt 1% på close. Hög omsättning, det var sista handelsdagen i månaden. Jag tror att det var en del positionering och så bland fonden också. Såg ju mycket medtech och så vidare som gick upp 5-10% igår. Och en del sådana där kan väl vara lite att många fonder vill snygga till sina positioner med starka månadsstängningar. Jag tycker att på nedsidan så möter ju det här 50-dagars glidande medelvärde, det är vid 23.45 på OMX. Jag tror den är av vikt att hålla koll på. Skulle den brytas så tittar vi på nivåer som ligger strax över, ja, där vi var nere och doppade här i augusti då, strax över 2300 nivån. Men det finns ju utrymme att skulle det se lite svaghet i USA, så finns det ju ett någon sån här worst case utrymme ner mot de här 2200-2188 också för den delen, vilket jag tror skulle vara ett bra köpläge i så fall. Jag skulle tro att en fortsatt liksom, ganska väl avvägd sektorrotation både i USA och Europa kommer hålla indexen återigen hyfsat under vingarna och att det inte får någon sån jättestora korrektioner. Det är snarare så att jag skulle inte spela liksom kortsidan här då jag inte ser några minus 10% i närtid heller, utan vi kanske får en minus 5%, men att det kommer då när vi kommer, framförallt om vi kommer in i rapportperioden som blir i mitten av oktober, att där kan man börja leta köplägen på lite svagare rapporter från verkstadsbolag och så vidare. Jag tycker att det är kul, vi har pratat en del om H&M i podden här senaste veckorna. Jag tycker det är glädjande att se att de säljrekommendationer den har fått senaste veckorna inte biter på aktien, och idag så var Carnegie ute och bullade aktien lite inför rapporten och även att man kan få en eventuell utdelning. Vart det lider i samband med rapporten kom i sista september och aktien är upp 3,5-4% på det här, och jag tycker fortfarande att H&M ser riktigt spännande ut i det lite längre perspektivet då. Även om den har gått rätt starkt nu då på slutet, framförallt idag då. Europa var vi inne på. Vi var uppe och touchade de här 16 000 nivån på DAX i så sent som igår och är tillbaka där uppe idag. Ser inte de negativa halvtidsdivergenser. Jag undrar om det inte ska bli en rekyl i Europa innan vi har nästa lite mer power på uppsidan. Samma gäller, tycker jag, Eurostox 50 också.
Var det då 15 000 på DAX eller 15 200 kanske?
Ja, något sånt. Först är det då 15 500 och sen har du då 15 000. Då. Får vi se om vi kommer ända dit ner då. Mm. Men det är väl inte helt omöjligt. Jag tycker att S&P... samma sak där har vi haft betydligt bättre styrka, men styrkan avtar ändå jämfört med vad vi såg under sommarens toppar, och att vi skulle ju kunna komma ner mot Ja, worst case 4-2, men jag tror vi snarare att vi landar på typ 43-50. Men det är en 200 punkter ner härifrån. Kommer ändå synas igen, framförallt aktiespecifikt skulle en sån rekyl synas. Men sen tror jag att den stora toppen tror jag fortfarande ligger bortåt liksom nästa, början på nästa år eller vintervåren denna gång.
Ja, men jag tror vi var inne på det sist, men det sentimentet som oroade mig här i början av sommaren, det tycker jag ändå har förbättrats. Jag tycker, alltså, och då när jag pratar att sentimentet har förbättrats, då menar jag att det är mer björnar nu, det är mer calls på börskrascher, jag ser mer rubriker i tidningarna. Och sen är ju folk skadeskjutna generellt, för att de flesta har ju inte ägt liksom bara Nasdaq eller ett brett index, utan det är ju som vi har konstaterat en hel del saker som har fått väldigt mycket stryk under huven liksom. Mm. Mm. Så att sentimentet tror jag faktiskt har förbättrats, skulle jag säga, i den mån att det är, alla är inte positiva längre.
Nej,
och, det
är
ju,
absolut.
Och det vill vi ju se om vi vill vara köpare.
Nej, så är det absolut. Det som jag tycker är ett kortsiktigt svaghetstecken, det är ju att de här senaste dagarnas uppgång i USA har mötts av ganska ordentliga säljtryck från i de här darpoolsen. Så det är inte så att folk har köpt.
Nej,
stora konton har inte köpt styrkan, och det man vill, dragit ner.
Och, det vill, och då vill man ju se att det blir riktigt så fair för att köpa in det. Mm. Och den pendeln har ju börjat svänga över, och det är positivt tycker jag.
Och det skulle ju kunna komma här. Kommer ner ett par procent i september, då kommer det vara det. Mm. Därför då kommer folk måla upp alla möjliga bilder av hur risigt det ser ut.
Yes. Det var ju exakt så det såg ut förra året när vi drog ner till 1700 på OMX där i persista oktober. Och så att det skulle väl vara trevligt, en liten sån urblåsning.
Mm. Jag tycker man kanske skulle hoppa in på lite Kina med tanke på den urblåsning. Där har vi sett en ordentlig urblåsning och vi har pratat om Kina senaste veckan också. Inte minst den meltdownen vi har sett inom tech-relaterat med tanke på alla regleringar som vi har sett i Kina sista månaderna under sommaren. Det jag tycker är intressant att ta fasta på ändå, det är ju att i natten till igår, det vill säga natten till tisdag, så kom ju en riktigt svag inköpschefssiffra från Kina. PMI-siffra för augusti var ner på 48,9, ner från 52,4 i juli. Många tidningar försökte liksom göra stora rubriker på det där, men trots det så stängde faktiskt börserna i Asien och i Kina på dagshögsta igår.
Det var väl precis en sån att det började väldigt svagt och sen reverserade hela den rörelsen. Det var ju,
ja, det där
ganska
är liksom,
exakt det man vill se. Kapitulation.
Ja, det är lite som när det liksom ett bolag kommer med en liksom svag bolagsrapport eller en kvartalsrapport och stiger på ett besked. Då börjar vi liksom ha tagit ut ganska mycket i kurserna. Jag tycker att det talar för Kinas fördel. Jag satt även på en dragning om Kina i förra veckan och den kreditimpuls vi har varit inne på. Vi har haft en period med 9 månader som ni vet med minskade stimulanser i kinesiska banksystemet och även generellt från regeringshåll. Men den, tittar man på prognosen där, så väntas den kreditimpulsen på nytt börja vända upp här från mitten av hösten och in i nyåret då. Vilket också, om så sker, kommer, och det jag tror det kommer ske, därför att vi var inne på det redan i somras att nu börjar den här, och det ser vi framförallt nu i augusti, den här hårda datan från Kina rullar över duktigt. Och nu inser man det från regeringshåll att man också måste börja lätta upp lite. Så jag tror det kommer ge stöd till kinesiska tillgångar. Och även igår så kom också beskedet då att de uppmanar vissa kinesiska banker att öka utlåningen i närtid. Så det börjar bubbla lite under ytan och jag tror att det kommer ge stöd till kinesiska tillgångspriser under hösten här.
Och det ser bättre ut i kontrakten vi kollar på. CQQQ är över 2018. Toppen har studsat på bra. Emerging Markets, en liten bredare ETF, är över 2018-toppen. Studsar på den där 50-nivån, så det ser bra ut. Så att vi får ju bevisen vi vill just nu, faktiskt.
Och om vi ändå är i den delen av världen så tycker jag vi måste lyfta fram Japan på nytt här. Vi har ju en position på i vår bok på Bullish Nikkei generellt och en position som vi har tänkt att hålla in i vintern. Sista två veckorna har ju faktiskt Nikkei gått riktigt starkt, outperformat exempelvis S&P då. Relationen S&P mot, eller Nikkei mot S&P var ju nere i augusti här på någon form av all time low tillbaka från 70-talet och börjar nu göra en fiskkrok för uppgång där. Den toppade, i år toppade den då när Nikkei toppade i februari då. Och sen handlat i mer eller mindre utför sedan dess då. Men liten fiskkrok där. Jag tycker att vi har inte fått den riktiga köpsignalen. Det är väl genom 28 600 på Nikkei då. Då bryter vi ut ur den här nedåtgående trendkanalen som vi haft sedan
i februari. Den har ju betett sig exakt så som man vill vid en sån långsiktig botten, om det nu är det liksom. Så att där, det var ju extremt snyggt och jag sett också att det var flera som hoppade på det där.
Ja, jag såg om man bara ska avsluta Japan så såg jag att JP Morgan var ute idag och pushade japansk exponering också. De framhäver att Nikkei är ner 6% sista 6 månaderna medan MSCI World är upp 13%. Det är en extremt stor diskrepans som man ser till historiken och de tror att en turnaround för japanska aktier är otroligt nära och liksom vi då ser relationen mot amerikanska långräntor. De tror att den ska upp till 1,75 och Nikkei som är en väldigt cyklisk marknad, det är väl den mest cykliska marknaden vi har globalt, en klassisk reflationsmarknad, gick ju väldigt starkt in i från vaccinmåndagen i november fram till februari då. Och att de tror att den senaste tiden till liksom politiska instabilitet i Japan och så är nu överstökad. Eller att man utlänningarna har läst in för mycket i det. Och att de ser en bra säsongseffekt också rent för amerikanska eller för japanska tillgångar emot årsskiftet. Så att de är köpare på nedställ i Japan härifrån. Så att nej, Japan-exponeringen håller vi kvar i.
Ja, jag får nog stänga den här blankningen snart tror jag. Ja, framförallt om vi får en liten, nej det är ju ändå så liten del av totalen. Det är det som är trevligt med att, som jag nämnde innan, att ha kanske inte lägga allt på en blankning utan försöka att sprida det lite. Och framförallt då se vad det är som biter och vad det är som inte biter. Nu ser vi att OMX funkar bra och även Tyskland till viss del och sådär. Och så får man ju titta på det som inte funkar bra. Och då får man ju backa lite från det.
Mm.
Så är det. Det är ju fortfarande väldigt små, liksom, det är fortfarande konsolideringar. Det är där jag tycker det är, precis som med XLI eller med XLF, att man har liksom råd i de här rangerna att ha fel eller stå utanför eller ha fel, för när trenden väl börjar då, det är där de stora pengarna görs då, så att säga.
Mm.
Så att egentligen kan vi ha fel i en sån här konsolidering eller range 3-4 gånger om. Vi kommer alltid bli kompenserade om vi ligger rätt sen när trenden väl börjar då. Och det tror jag, där kan man dra en direkt parallell till aktier och just i den här relativa styrkan att se, vi behöver inte förstå varför om vi har ett gäng blankningar eller ett gäng långa positioner, vi behöver inte förstå så mycket varför vissa saker går starkare än de andra, utan det är bara att konstatera att det gör det och det säger oss någonting.
Ja, har vi något mer på agendan idag?
Jag tycker väl att GDX börjar se riktigt intressant ut. Spotguldspriset har ju liksom efter den där stora dippen som den gjorde reverserade hela den rörelsen och stängde månaden över 1800. Det är ju väldigt bullish för mig i alla fall på lång sikt. Jag tycker den månadstickan är ju precis sånt man vill se innan en större uppgång. GDX är väl, om man tittar på Goldminers, så har den ju varit nere där på 31 igen, som är ett motstånd som, ja, det var väl intakt 7-8 år. Vi fick en studs där tidigare år som blev bra, och nu får vi se om man får en till chans att köpa den där. Och då är det 31 som jag sitter och kollar på i GDX då. Så att det skulle väl passa rätt bra i så fall med din London-kompis där, om nu vi ser fortsatt liksom inte tapering då. Då borde ju det, eller räntor ner, eller i alla fall inte springer iväg upp. Då kommer nog guldet funka i den miljön, skulle jag tippa på.
Det blir nog ingen krasch i guldet i alla fall.
Nej. Framförallt om vi var återigen då innan, en sån här kapitulation och så en lång svans på nedsidan, och sen att det stänger ändå okej. Det gör ju att de flesta svaga händerna är ju utrensade då.
Mm. Jag tycker, alltså, om man rent jag tycker nog att brun energi, och nu handlar ju inte vi det för vi har ESG, men jag tycker den delen av råvarorna och även kopparn tycker jag ser i så fall mer spännande ut för en liksom uppgång under hösten än vad guldet gör. Guldet tid kommer att komma.
Ja, men det är exakt, men det är på något sätt det är två så olika trades. Som jag sa, jag köpte ju, eller ökade min XLE och min olja och min nätgas. Men liksom volatiliteten där kontra guld då, det är saker som funkar i olika miljöer.
Mm.
Även om det är lätt att blanda ihop vad man tittar på.
Mm. Mm.
Om vi bara ska prata brun energi, så fortsätter det där att spreada isär. Jag tror konsensus var väl här när vi fick Biden att liksom hela ESG-traden ska funka så bra, och grön energi och så vidare. Men det har fortsatt isär. Tror liksom, om vi tittar sedan februari, så är nätgas upp 70%, olja 30%, XLE 20%, grön energi QCLN 21% ner och solenergi 27% ner. Så att det fortsätter att spreada isär. Tvärt emot ESG-konsensus i alla fall. Sen får vi se om det fortsätter. Men det är också något att ta fakta på att brun energi handlas starkt. Det verkar finnas köpare.
Mm. Ja, verkligen.
Ja, men sådär då. Lite volatilitet här i september. Dollarn gör en sista push upp för att sen vända ner. Vi får ett litet skak, en liten volatilitet på index som gör att vi kan köpa in våra value trades igen. Det låter väl som en bra plan.
Jättebra plan.
Ska vi boka in det? Ut.
Ja. Ja, exakt.
Frågor och funderingar att vi kan ta av oss till oss. Kul att ni fortsätter att lyssna. Kul att ni fortsätter att kommentera. Det uppskattar vi. Vi ser det. Ja, inte så mycket annat. Kul att, som sagt, ny månad och nya candlesticks. Det kommer jag roa mig med idag.
Härligt,
sitta
nya möjligheter.
Vart vi ska.
Ja.
Fantastiskt.
Bra.
Ta hand om er.
Ja.
Tja.
Ha det bra. Vi hörs. Hej då.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.